I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ny vecka och nytt avsnitt av den damallsvenska podden. Jag kom in här med hur mycket energi som helst, känner jag, trots att det liksom spöregnar i Stockholm. Nere i södra Sverige är det faktiskt sommar, hör ni, med mig i studion. Kristoffer Bergström, Makoto Asahara. Här uppe känns det inte riktigt som att sommaren är så nära, va?
Verkligen inte. Jag har drängts på vägen hit. Kul att ha dig tillbaka här uppe.
Tack! Jag känner mig lite som en solstråle och jag tänker bara ta för mig här och börja med min spaning då, som handlar om Skånetrippen, kan vi väl kalla det, för jag har ju varit nere hela helgen. Och man kan ju tro att när man kör från Stockholm, det är en bit i Kristianstad, det tar en sådär 6 timmar. Det gäller att ha lite marginal och sådär. Då kan man ju tro att det är där någonstans det kan gå fel på vägen. Men jag var faktiskt inte sist till arenan i Kristianstad. Vi har med oss en gäst, Ebba Hed i Vittsjö. Ebba, du, vad hände egentligen på vägen till matchen?
Nej, alltså det började med att jag då tänkte vara lite smart och ta en snabbare väg, motorväg. För där kan man ju gasa på lite. Men alltså så fort jag bara kör på motorvägen så ser jag att det är kö. Och där stod vi en timme liksom. Det slutade med att matchen blir framflyttad en halvtimme.
Ja, du var då att sitta i den där bilkön och känna liksom att hallå, jag är på väg till ett derby, jag ska spela match. Man vet ju själv att man blir stressad när man fastnar i en bilkö, och då har man sällan en match att skynda sig till.
Ja, alltså man var väl alltså, i alla mood som det gick och var. Alltså, i början skrattade man lite, typ skojade runt lite. Så helt plötsligt kunde man bli riktigt, riktigt förbannad. Och så här bara för att vi stod verkligen still. Och sen kunde man skratta lite åt det igen, för det är ganska sjukt det som ändå hände liksom. Vi var så nära till en match, men ändå så långt bort liksom.
Men hur långt var ni geografiskt från arenan? Kunde ni hoppa ur och snå alltså, en cykel eller något?
Nej, vi hade precis kört på, alltså när vi var i Hässleholm fortfarande. Men, vi hade så här massa idéer typ om att kanske gå tillbaks. Alltså om vi lämnade för Tove och Alex, då skulle inte spela matchen. Så de kunde köra vår bil, så kunde jag och Filippa alltså gå längst vägen så att någon skulle möta upp oss typ. Men vi kom inte så riktigt så långt. Jag vet inte varför egentligen, men det var för att ingen kunde hämta oss. Vi försökte verkligen ringa runt, men det verkar som inte någon ville att vi skulle spela någon match.
Det här var ju sabotage, det hör mig lång väg. Någon är motståndare som har hällt ut livsmedel på vägen eller någonting.
Men var det du som valde att ni skulle åka motorväg? Eller var det gemensamt beslut i bilen?
Nej, det var jag. Jag hade egna teorier på gång. Så det var jag som körde också.
Men blev du
hade
också
ju lite rotsamhet.
Ja, men vad sa lagkamraterna i bilen då? Dömde de dig för att ha gjort det här beslutet också?
Alltså jag sa ju förlåt typ hela tiden, men de försökte liksom rädda situationen med att säga att jag inte kunde veta något.
Men jag kunde inte. Jag försökte känna sympati, hör du det? Men det är så roligt som man börjar skratta mitt i när man säger åh.
Men det, grejen är nog mest att det är liksom så typiskt mig på något sätt liksom. Alltså skulle det hända någon i laget så är det liksom mig det skulle hända.
Vadå, berätta mer, vadå? Är du en sån person?
Nej, men ja, att jag liksom kommer sent och kanske glömmer bort lite grejer och sånt. Så att, alltså om det skulle hända någon så var det verkligen jag, mig det skulle hända. Mm. Så på så sätt kanske det är ändå skönt, för jag tar det ganska lätt ändå. Just. Vissa hade nog liksom panikat, men jag gjorde inte det helt. Lite kanske i sig.
Hur var det när ni panikade som mest i bilen då?
Nej, du, alltså jag och Tobe, vi hetsade igång varandra ganska mycket också. Så då började vi liksom så här skrika. Och sen helt plötsligt en gång så var det typ så att jag och Filippa, för de stängde av vägen på andra hållet liksom, så inga bilar kunde komma alltså motsatt riktning liksom. Så då, jag och Filippa stod helt plötsligt på andra sidan också och skulle liksom få skjuts av någon, men ingen kom. Så vi stod där och alla liksom tittade på oss och tänkte, vad gör de? Men ja.
Men det trodde ni att ni skulle få starta derbyt med 9 man bara? Hade ni någon, eller visste ni vad som gällde för regler?
Nej, alltså jag tror vi inte hade tänkt så mycket. Alltså vi tänkte väl mest alltså att några andra får spela för oss, så får vi väl komma när vi kommer. Så kände vi.
Och matchen skulle ju sparkat igång vid 6:30, flyttades till 7, så ni hann ju ändå till det där. Men hade den börjat 6:30, då hade ni inte riktigt hunnit dit, va?
Nej, alltså vi kom väl till platsen 6:30. Precis, och så vi hade inte hunnit. Vi hann ju knappt med upp heller liksom.
Var ni liksom ombytta och klara i bilen så ni bara sprang rakt ut? För jag såg ju när ni dök upp och liksom körde era ruscher där från långsida till långsida.
Ja, vi kom ju precis när de var slut med passningsövningen. Vi kör alltid passningsövning innan match. Och då kom vi där i full fart liksom. Så vi hann ju inte riktigt värma upp. Eller man fick en annan uppvärmning helt enkelt. Men det löste sig.
Ja. Och sen torskar vi. Så vi ska inte prata om matchen. Vi kanske ska skita i den.
Ja, det är nog lite känsligt faktiskt.
Får jag gå in på något helt annat?
Absolut.
En artikel från 16 juni 2015. Du har gjort hattrick borta mot Borens IK. Ni vann med 4-3. Rubriken är en stor talang med näsa för mål. Du beskriver dig själv som en anfallare som räcker in mål. Vad hände?
Alltså den matchen är...
Ja, den matchen. Och varför är du nazistdrottning nu? Du vräker inte in mål.
Ja, nej. Jag vet faktiskt inte vad som hände. Jag blev nedflyttad. Inte riktigt bra. Nej, men jag vet inte. Jag tror bara... Det var min vänsterfot som liksom fick mig att bli ytter istället. Man vill ha inlägg, lite sånt kanske. Mm. Tänker jag.
Men du var sån som vräkte in mål när du var ung?
Ja, nej. Men dock, då var man ju ung. Jag kanske inte var... Det är inte så där räkt in mål nu om jag har varit få den då liksom. Men som ung var jag, då gjorde jag mycket mål ändå. Alltså då var jag forward och körde alltid det. Men inte Vittsjö, jag har inte varit forward i Vittsjö de senaste.
Ni har ju en ganska bra anfallsuppsättning där annars nu också med Fernanda som kommit in och så vidare och Gelnik tillbaka. Hur är det att liksom servera mackor till den typen av anfallare?
Nej, men det är tacksamt. De tar ju emot alla bollar man tar nästan. Nej, men alltså, de är jätteskickliga och det är kul att ha så bra spelare runt omkring sig liksom, som man kan servera bollar till.
Ja, för tittar man på statistiken så är det ju 3 assist som du står noterad för hittills. Vi har ju sett några fina frisparkar och sådär. Vad säger du själv om din vänsterfot?
Jo, men den funkar. Den ibland. Alltså jag har typ inte funderat så mycket på det, men just frisparkar och sånt har vi ändå kört nu på träningarna en del. Så det är kul att det liksom ger resultat.
Ja, vi måste ju säga också att ni har gjort 3 mål och du är 3 assist. Så att det...
Ja, det är faktiskt, det har inte jag tänkt för riktigt, men nu häromdagen så sa pappa det och jag bara, ja det är faktiskt sant.
Ska vi säga det igen? Du är 3 assist, alltså bara det är 3 mål.
Jag vill bara höra det.
Ja, och det allra farligaste vet man om möter Vittsjö, det är att ge er en frispark några meter in på offensiv planhalva till höger. Ja. Då går du över dit med din vänsterfot och då blir det ju mål.
Ja, exakt. Det får inte vara för nära mål för då blir det oftast inte bra, men långt bort liksom.
40 meter ifrån.
Ja, helst då.
Inte ens Jennifer Falken chans.
Nej, exakt.
Hur bra måste ett frisparksläge vara för dig för att du ska skjuta istället?
Alltså jag vet inte. Jag har nog inte riktigt kommit in i att jag ska skjuta själv helt faktiskt. Men då måste man nog vara väldigt nära. För att ens ha den tanken, faktiskt.
En straff till och med, kanske. Till, att
en ja, en straff långt in. Till och med. Ja, ännu mer, liksom. En indirekt frispark. Ja.
Du får väl inte ens skjuta på en indirekt frispark?
Eller om någon petar.
Efter petet, ja, i och för sig då.
Okej. Om någon nuddar bollen, då kan man skjuta.
Det är så att någon annan kan ju gå in och nudda bollen innan, det är ju en aspekt.
Ja, exakt. Precis.
Vi har snackat lite om vem som har seriens bästa vänsterfot och June Pedersen är ju en kandidat och Fanny Lång har snackat om också. Vem säger du?
Nej, gud. Jag tänker inte säga mig själv där för det är väldigt oödmjukt. Nej, jag vet inte. Jag tycker June har bra. Jag tycker Mia Karlsson också har bra vänsterfot.
Ja. Förrän vi började spela in det, då sa ju du att du är klar etta här. De andra kan köra upp sin vänsterfot i röven.
Nej.
Det var märkligt, tycker jag.
Ja, det var kul.
Ja, Kristoffer hittar ibland på lite grejer här inne i studion också.
Jag blev tyst. Obekvämt.
Sa jag det där? Va?
Men du, Ebba, vad säger du om er säsongsinledning så här långt? Det har blivit en seger och som vi sa, 3 mål med då 3 assist från Ebba Hede.
Ja, alltså vi börjar ju serien, eller bra seriepremiär där vi vann. Sen mot Örebro, alltså jag tyckte ändå vi hade väldigt bra spel och tyckte det kändes bra. Men sen så får de ju ett mål då och då förlorar vi matchen. Och samma mot Häcken, men jag tycker ändå vi hade kontroll på matchen liksom så. Men det var nu senast mot Kristianstad där vi märkte att vi har lite att jobba på. Där höll det inte riktigt anfallsmässigt heller. Vi gör ju knappt, vi gör inte så mycket mål. Även fast vi får vissa klara chanser.
Nu väntar ju AIK. Ska ni försöka få igång målproduktionen då mot nykomlingarna som har överraskat positivt så här långt får man väl ändå säga?
Ja, alltså man ska ju verkligen vara försiktig eller ha respekt för dem. Och vi har väl, de går ner väldigt mycket på en fembackslinje. Vilket gör det väldigt tufft att komma ner till sista tredjedelen också. Men man får väl försöka utnyttja det också.
Är det något men sen, ni har så är det ju murbräckor får man väl säga.
Ja.
Jag tänker på Klarmarkstedt eller på.
Ja, precis. Det har vi, de kan ju, hon kan ju springa tills benen går av. Alltså herregud. Men ja, så det är väl egentligen bara att nöta på. Till slut kommer väl ett mål förhoppningsvis. Bryta ner dem.
Du, en grej i den här serien är ju också underlaget. Ni spelar ju på gräs. Vi har hybridgräs på 2 planer. Vi har gräs också uppe på Stockholmstaden. Men resten är ju konstgräs. Hur mycket spelar det där in egentligen?
Jag tror det har ganska mycket påverkan. I alla fall de som kommer och ska spela på gräs. För de är ganska vana vid alltså finlir och så här, bollen studsar inte precis innan man ska ta emot bollen. Liksom. För här är vi, alltså, på gräs kan det ju verkligen komma en... Det kan man tro att det är en bra pass. Hörde ni där?
Vad var det? Var det du som fastnade i en bilke?
Ja, exakt. Nej, det var tågen här. Vänta lite. Ja, alltså gräset här i Vittsjö, eller överallt typ, så tror man att det liksom är jättefin passning. Så alltså, helt plötsligt kommer en liten så här buckla typ, så kommer bollen precis över foten. Och det händer väldigt ofta nu. Och jag tror inte man är riktigt van vid det. De som kommer från konstgräs liksom. Det ställer till lite mer om man vill rulla boll också typ. I backlinje eller mittfält. Och så man får vara mer förberedd och mer på tårna typ.
Blir det då istället att när ni går och ska spela på konstgräs, vilket ni ju gör i de flesta bortamatcher, att ni blir chockade över att oj vänta då, nu gick ju den här passningen precis dit jag ville att det skulle gå.
Ja men ibland blir det typ så. Alltså man kommer ju in i det ganska snabbt också när man väl typ uppvärmning och sånt och man kommer in väldigt snabbt men man blir ju påverkad också av det. Jag tror ändå det spelar ganska stor roll även fast man inte vill tro det. Men det är, vi gillar ju gräs. Gräs är, det är fotboll. Mm.
Ebba Hed, tack för att du var med här. Ni vet att jag ligger alltså 8 i tabellen just nu ska jag säga också. Ni har 4 poäng på 4 matcher. Så lycka till med klättringen uppåt.
Tack så jättemycket.
Ja, tusen tack Ebba. Med det så ska vi snacka vidare här och så hörs vi framöver.
Ja, ha det så bra.
Detsamma. Hej, hej. Oj. Ja, Ebba Hed med oss där ute på äventyr lät det som det var tåg.
Vi får reda ut någon gång framöver var det där äventyret var. Ja. Tåg var inblandade i alla fall.
Hon kanske har gått över till det nu istället för att välja bilvägar när hon ska ut och åka så att det inte blir några felval där. Men man vet ju också att tåg inte alltid det pålitligaste valet. Precis. Det kan bli lövhalka och solstänk och vad det är som kan ställa till det där. Ja. Nog om det.
Har vi sagt hej till lyssnare? Det har vi va?
Ja, lite i alla fall.
Jag vill bara börja berätta att jag har blivit känd. Jag är berömd numera. Och det är ju tack vare den här podden och tv-programmet Segertåg du spelar in. Så jag fick ett mejl förra veckan från Therese Arvidsson. Hej, jag är produktionsassistent. Jag har fått veta av regissören Amelie som gör ungdomsprogrammet Up for Noise att hon gärna vill ha med dig i en statistroll. Du ska sticka ut huvudet från ett hotellrum och hyscha åt delar av pojkbandet Up for Noise. Kom till Elite Plaza. Du ska på din morgonrock och tysta boysen. Hoppas du gillar denna uppgift. Och då var man ju smickrad. Alltså den karisma, jag är ju inte statist på det, jag är inte skådespelare och så, men hon har sett en glöd, kanske hört i min röst eller sett mig på tv eller så där. Det känns ganska häftigt tyckte jag. Så
att
jag
kanske lyssnat på podden och känt att du är den grinige.
Ja, ja, ja. Men kanske, men ändå. Kjell Bergqvist har ju blivit mångmiljonär på att vara grinig liksom, så jag tänkte att det var bra. Men då har jag lärt mig att man ska inte vara stor på sig, man ska vara lite försiktig. Så jag svarade så här att ja, det kanske har blivit lite fel här, men ja, jag förstår. Okej. Ja, ni får prata mer. Varför har de valt mig i så fall? Det kanske är lite konstigt att ni har gjort det så. Jag tänkte att de kanske ska truga lite eller så. Så jag tänkte att det var bra. Sen svarade Therese Arvidsson en dag senare. Hej Kristoffer, du har rätt. Vi har gjort helt fel. Det var inte dig Amelie ville ha. Det var ju magister Nordström. Du har skrivit en artikel om henne, om honom, som jag har fått. Jag missförstod att det var du som var reporter som jag skulle söka. Det var magister Nordström. Det här var en kritisk text jag skrev om en influencerlärare som gör reklam med barnen. Det var influencerläraren hon ville ha. Jag är tyvärr fortfarande helt okänd och jag får inte vara med i en ungdomsserie på SVT.
Det känns skönt så att vi kan hålla kvar dig på jorden här så du inte svävar iväg.
Jag är så bitter.
Jag tänkte precis innan du gick in på den här historien säga att man vet verkligen aldrig vad som väntar en när man kommer in, för ni kan säga precis vad som helst. Och nu står jag här och undrar hur jag hamnade här återigen. Det är trevligt ändå med omväxlande måndagar.
Ja, det kan hända vad som helst de här måndagarna, och vi ska höra vad du är imponerad av om en liten stund.
Exakt, jag letar i järnbalken efter vad jag är imponerad av den här veckan. Någonting är det garanterat.
Ja, för min Skånetripp innehåller ju någonting, jag är inte färdig med den än. Jag är kvar där nere där det helt plötsligt liksom, som en chock blev sommar. För i söndags morse, då var det kallt, regnigt. Jag såg inte ens ut från fönstret på hotellet, det var så mycket dimma. Så jag bestämde mig att nej, men jag sov en timme till. När jag går ut till bilen så packar jag då halsduk, underställ, vinterjacka, mössa, handskar. Allt sånt för att vara redo för att sitta på en läktare då i skugga. Och så här, man tänker, det blåser lite, det kommer bli kallt. Man vill inte sitta och huttra när man kommenterar och sådär. Kliver ut och det är 19 grader ute. Man blir så glad. Men det var inte det som gladde mest på Malmö IP, utan det var ju Jelena Cankovic som imponerade enormt i Rosengård. Framförallt i den första halvleken där ju Rosengård spelar ut hela sitt register och verkligen passar sig fram till lägena. De gör så att Djurgården får ju springa sig helt slut i den här värmen. Hänger inte med, jag vet inte vad de kom ut till i den här matchen. De var inte alls på tårna i första halvlek och Rosengård kan göra mer eller mindre vad de vill. Och framförallt då Jelena Cankovic.
Alltså hennes mål hon gör den här matchen är ju, nu kommer jag bara slänga ur en väldigt spontan liknelse här som passar lite till det här med värmen och de här skiftande temperaturerna, att den 2-0 frisparken, den precisionen prickar den här perfekta, delikata lilla graden på temperaturskalan i krysset, ribba in. Det är liksom, alltså 19 är perfekt, man vill ju inte ha något annat, det är inte för varmt, det är inte för kallt, det är bara underbart. Och just så, den frisparken också, ribba in i krysset, otroligt delikat, otroligt vackert, otroligt kliniskt. Och sen då den isande kylan på 3-0-straffen när hon bara rullar in den helt enkelt utan några som helst krusiduller. Det kan vara väldigt vackert med sådana skiftande saker också. Och Jelena Cankovic var ju helt fantastisk i den här matchen på ett unikt sätt som bara hon kan vara i den här ligan.
Och Djurgårdsmålvakten ska man ju säga det, Kelsey Daughtry, hon slänger ju sig tidigt så att hon behöver ju knappt ha liksom någon fart på den där straffen när hon rullar in 3-0-målet. Dessutom, det är hon som slår hörnan till 1-0-målet som till slut landar hos Sanne Trölsgård, som jag inte förstår hur hon kan vara så ren när det känns som att det är 5-6 djurgårdare precis runt henne i en ring. Ändå så står hon där och kan dra in den, men Rosengård hade ju kunnat göra betydligt fler mål än så också. Men det är de tre situationerna som Jelena Cankovic inblandad i där som ger mål också. Ja, Kristoffer, hur skulle du säga hennes första halvlek?
Nej, men jag tar ut veckans 11 den här veckan. Och hade Cankovic inte gjort några mål, inte några poäng, så hade hon fortfarande helt given i 11. För de här chipparna framförallt, hon bryter mönster med små chippar in i straffområdet och sådär. Hon gör 2+1 också den halvleken. Det är hela damasvenskans bästa halvlek en spelare har stått för hittills. Den var fullständigt grym mot ett ganska dåligt motstånd och för dagen ganska svag målvakt.
Och det är ju just det du är inne på där med liksom de här chipparna som hon lyfter in. Men hon kan ju också spela den via marken. Det kommer en del klackar. Alltså man vet aldrig vad som händer. Det måste ju vara ett mindre helvete att försvara sig mot en sån spelare. För man vet inte. Är man beredd på chippen, då kommer den klack istället. Och så är någon annan helt plötsligt fri.
Mm. Och det är också hon som orsakar straffen, ska jag säga. Så att hon är med på det också. Ja, det var en magnifik 5-plus-upplevelse att se.
Jag vill ju sträcka mig längre än det här med att det var den bästa halvleken vi har sett den här säsongen till, och sträcka mig till att det är den bästa spelaren vi har sett under de första 4 omgångarna. Sättet som Rosengård dominerat, sättet som hon också är. Hon är ju Rosengårds anfallsspel, hon är Rosengårds hjärna i offensiven. Ja, naturligtvis såklart det hjälper att ha Caroline Seger och sen Olivia Skog och så vidare också. Men det är hon som kan göra det här oväntade. Det är hon som är på något sätt liksom spindeln i liksom det offensiva nätet i den där sista tredjedelen. Hitta den där sista viktiga passningen, den där öppnande bollen, den där lilla klacken som man inte tänker på och inte kan försvara sig mot. Jag tycker att sättet hon har tagit sig an de första 4 omgångarna, så tycker jag att hon är en klart mest lysande stjärnan i den här serien. Utifrån de 4 första omgångarna. Kanske inte jätteförvånande egentligen att sitta här och säga det heller.
Nej, Rosengård som ju alltså hittills är det enda laget då med full pott. Jag snackade lite med Caroline Seger där efter matchen, och dels om Čanković då, som hon ju sa att det är såklart är fantastiskt att ha sitt eget lag. Speciellt en spelare som hela tiden vill utvecklas, vill bli bättre och jobbar på att själv ta steg i sitt eget spel. Men också det här då om att de faktiskt är det enda laget som är obesegrade. Om det sänder några signaler och sådär till övriga lag. Och där var hon lite mer sådär laid back och bara, ja, vi ska ju inte nu springa iväg liksom som, och tänka som förra året att det är klart tidigt på säsong. Det är lång säsong som väntar. Och en sak att tänka på med kring kanske framförallt det här Rosengård och möjligtvis också Häcken. Det är lag med landslagsspelare. Det är lag med spelare som kommer förmodligen få en plats i OS-truppen. Det kommer finnas några där i alla fall. Det finns spelare som kan försvinna i sommar. Det är mängder med stjärnor som utländska klubbar borde vara intresserade av, och då kommer ju ett sommarfönster när de ska värva sina nya trupper.
Ja, men precis. Och det kommer ju båda lagen behöva göra, tror jag. För båda kommer tappa spelare, och då kommer också behöva plocka in spelare. Vad händer med Häcken om antingen Kurmark eller Angeldal, som är det stora, de två som bär laget helt och hållet just nu? Vad händer om någon av dem försvinner? Ja, då blir det problem också. Så är det. Och det ska man ju säga när man tippar damallsvenskan sådär, att man har en bild av att det finns två dominanter eller något liknande. Alltså tar vi de 5 senaste åren så är Linköping det mest framgångsrika laget. Och Rosengård har vunnit en gång bara. Så att det här är ju inte på något vis att, alltså rent statistiskt sett så är det väldigt många som kan vinna, och det brukar vara det. Vi pratar om skrällar när Piteå går och vinner. Det var det ju i sig, men att de vinner är inte konstigt. Det är en serie där det förändras ganska mycket. Så om Kristianstad går och vinner till exempel, så är det inte det någon sensation på så vis.
För där är det ju också så att de kanske inte sitter på de här stjärnorna som kommer plockas av klubbar i sommar. Förutom då möjligtvis den stjärnan som de har som nu är skadad, men det har kommit positiva besked om sen. Vi snackade sist, Svendis Jonsdottir, men det är ju så att hon är ju redan såld till Wolfsburg. Hon är bara på lån i Kristianstad, så det är inte så att någon annan storklubb kan gå in och plocka bort henne i sommar när hon väl är tillbaka på planen igen. Det lät på henne som att innan landslagsuppehållet i början på juni, då är jag nog tillbaka. Mm. Så att, det är ju härligt att höra. Min sista grej från Rosengård, bara innan jag släpper min Skånetripp och släpper in er andra lite mer här.
Du nämnde att Kristianstad vann också, kanske?
Ja, men det sa vi ju där med Ebba. Hon vill ju inte prata mer om det där tunga.
Nu är hon ju inte här. Nu kan vi ju rubba till.
Vi snackar om bortamatch mot Boren 2015. Hattrick.
Motala, va?
Ja. Boren. Där uppe någonstans i trakterna, skulle jag säga.
Ja, just det. Nu uppe blir det ju från Skåne, ja, det är sant.
Ja, exakt. För det är där vi befinner oss geografiskt i våra huvuden just nu.
Vi är inte i Stockholm, det är
Nej.
Sant. Ja.
Jag är fortfarande i Skåne. Mentalt, kanske inte fysiskt. Men då, Kristianstad vann den där matchen. Men det sista från Rosengård är ju, apropå skador, att Anna Anvegård faktiskt är tillbaka på planen och fick göra några minuter. Hon var inte säker inför själv om hon skulle få hoppa in eller inte, men var tillgänglig för första gången den här säsongen för spel i damallsvenskan och får göra några minuter. Och det är ju såklart otroligt skönt att se en spelare som Anna Anvegård tillbaka.
Ja, verkligen. Både hjärnskakning och whiplash som hon pratade om i intervjun som du gjorde, Anna, jättefin. Och det vi behöver ju ha henne tillbaka. Hon är ju fortfarande ingen annan forward gör konsekvent så mycket mål som Anvegård gör ändå, så att hon är väldigt viktig och hon ska ju till OS. Det vore ju väldigt bra om hon kunde komma till OS. Inte för att hon går in och förändrar en matchbild. Hon är definitivt ingen startspelare i landslaget. Men hon är en som är skön att slänga in och ha i boxen. Om vi ska börja mata bollar och sånt där. Det är skönt att ha en klinisk avslutare där. Så att det vore väldigt skönt om hon kom upp i normal standard. Och då tar hon kanske en 18:e plats eller något liknande till i OS-truppen. Det hade jag gärna sett.
Det är ju den komplett bästa forwarden i serien när hon är i form, tycker jag i alla fall. Alltså, absolut, det finns vissa som har vissa spetsegenskaper som kanske är vassare om vi bara tittar på till exempel Rosengård. Ja, Mimmi Larsson kanske är bättre i ett djupledshot liksom bakom en backlinje med den liksom speeden. Stephanie Sanders kanske är bättre i liksom det här target-spelet. Men Anna Anvegård har ju liksom alla de här egenskaperna på något sätt och den här killerinstinkten i boxen, verkligen, att det finns någon sorts självklarhet när hon liksom avslutar på ett sätt som man inte ser någon annan. Mm. Det ska ju bli, för både Rosengård och för svenska landslagets skull, så är det bara att hoppas att den instinkten liksom dyker upp här igen nu snart när hon kan vara tillbaka i full form och börja spela för fullt. Det här var ju en perfekt matchbild annars, att komma in förutsättningslöst sista 10 när Rosengård dessutom lät flera unga talanger som de hade också få lite värdefull matchtid där också. Så det var ju en perfekt matchbild för dem att få vila lite spelare dessutom.
Ja, och Anna Anvegård som numera säger att hon liksom inte ens tar en vanlig träning för givet utan är glad för att kunna göra bara en helt vanlig träning, som efter då när vi skulle snacka med henne lite kort säger att ja hörni, jag hinner bara 2 minuter nu för sen börjar träningen. De gör ju så i Rosengård att bänkspelarna de tränar lite efter också så att de verkligen har fått ta ut sig under ledning av Patrik Winqvist. Och ja, det var så himla fint att se hur sugen hon var på att vara tillbaka på fotbollsplanen. Vem av er vill spana nu, hörni? Tror det eller ej? Jag är klar.
Ja, men ska jag ta sig i Stockholm då? Till att börja med.
Är du imponerad över Stockholm?
Ja, ja. Jag är väl både imponerad och... alltså, vi har ju pratat om AIK mycket. Vi har pratat om dem inför säsongen som att det här ser inte så bra ut. Det finns läge att oroa sig. Vi sa det bland annat också efter Växjö-matchen där de inte alls såg bra ut mot ett Växjö som inte heller har sett bra ut, ska tillägga sen här under fortsättningen. Men sen har det ju hänt någonting med AIK. Jag vet inte om det är derbystämningen och det som piskats upp som gör att de plockar fram någonting som man inte riktigt trodde de hade. Men sättet de tar sig tillbaka mot Djurgården måste vara att Djurgården till viss del också bjuder in dem i den matchen, att inte bibehålla den där spelmässiga dominansen de ändå hade i den första halvleken, ändå låta AIK komma till lägen som de gjorde. Men sen också här mot Hammarby, ja... Alltså, om inte Milla Maja Sarri hade gjort den matchen hon gör, då hade inte det här gått vägen för AIK. Och om de hade haft mer skärpa i avsluten och Hammarby hade varit på toppset i offensiven, nej, det hade inte gått vägen. Men banne med, de lyckas få en poäng ändå. De lyckas hitta det där målet från absolut ingenstans i sista minuten. Och 2 gånger om på 2 derbyn har de alltså sent om sidor lyckats. Ja, första gången var det ju en seger, andra så var det ju Rosa Kafaji, sa ju det själv, var skönt att liksom vinna här på slutet. Nej, just det, ja, det var ju inte en vinst, det var en poäng, men en vunnen poäng. Och det var verkligen ett glatt AIK som hade liksom fått den. Att det är väldigt imponerande, och just den typen av poäng, att ta dem och lyckas med den här typen av saker, det är ju sånt som räddar kontrakt. Det är sånt som räddar en liksom allsvensk existens. Att lyckas med det och få med sig saker från den typen av matcher man kanske vanligtvis inte skulle få det. Och sen måste man alltså... Man tänker inte så mycket på det här avslutet av Kafaji först bara när man ser det lite snabbt. Men alltså att få det skottet bara rakt i krysset på det sättet. De vill ju inte helt medge om det var medvetet att sikta på första krysset som man gjorde eller inte. Men det är ju skapligt sätt att göra sitt första mål i damansvenskan. Att dra till den med den liksom självklarheten bara rakt upp i det här taket.
Ja, visst kan ni väl gå in och titta på highlights när ni lyssnar på den. Ni kan väl pausa och göra det, kolla på det målet. För att det hon gör, det som är så fint, är att hon söker upp, hon är alltså på högerkanten, högeränden av straffområdet och bollen på vänster. Och hon söker upp sin back istället, Juni Pedersen som är ytterback. Och går på insidan av henne och trycker lite med skuldran för att få närkontakt där. Och Juni svarar genom att trycka framåt och markera henne. Då sjunker Rosa kanske 5 meter och är helt fri på bortre därför. Juni ser inte det. Efteråt är Pedersen kritisk mot att hon ska nicka bort en boll. Men det är inte det, hon är för kort för att göra det, säger hon. Hon är en jävla dvärg, tror hon formulerar det själv. Och det är inte det hon felar på, utan hon blir lurad i positionerna helt enkelt. Rosa gör det jättesnyggt när hon lurar in henne i banan, sjunker och sen avslutar, som man kort och säger, jättefint också. Det var mycket svagt av Hammarby att släppa in det målet. Jättebra, Rosa. Det Hammarby gör som är så dåligt är att de har en frispark precis innan. Med kontroll på bollen, tror Eva Nyström som ska skicka upp den. Helt håglöst skickar den rakt mot mitten, bara för att AIK kliver upp lite, bara ge bort bollen. Och sen några sekvenser senare så står det 2-2. Så kan man inte göra i ledning i Damallsvenskan, och för så bra är serien, så bra är också AIK som är ett av de svagare lagen kanske.
Det ska bli intressant att se också hur Hammarby svarar på det här, för det var ju nästan liksom chocktillstånd. Mm. Att hur kunde vi inte vinna den här matchen? För den andra halvleken efter att Janogy sätter det här 2-1 målet, där man snarare var under tanken, ja men AIK får inte släppa till den här typen av saker i eget straffområde, som vi har pratat om förut, man har inte råd med det. Jo, men man har visst råd med det och får poäng när man lyckas på det sättet man gör, att ändå hålla liksom stånd och komma tillbaka på det sättet man gör. Men Hammarby var ju helt chockade i princip. Och sen Emilia Larsson träffar alltså ribban 2 gånger om i den här matchen. Hon träffar stolpen mot Örebro. Det är marginalerna inte på rätt sida där heller också, även om hon skapar väldigt mycket fortsatt.
Ja, har du något mer du vill säga om Stockholmsderbyt, eller känner du att vi har klarat av det? Det är ju det andra Stockholmsderbyt. Vi kommer ju ha hur många som helst att se fram emot den här säsongen, och hittills har de ju levererat.
Ja, verkligen. Det har ju varit dramatik, det har varit heta känslor. Vi har ju verkligen fått det man hoppas på. Det känns ändå som att det är 3 ganska inom varandra jämna lag på så sätt. Ja, Hammarbys högsta nivå kanske ligger på en lite annan nivå än de 2 andras, men det märker vi i en sån här match att AIK, de har liksom gjort sin läxa. De vet vad det är som krävs för deras del för att hålla sig kvar också. Jag tror man startar med 5 mittbackar i den här matchen. Flyttar upp folk på mittfältet. Måste säga att Linda Hallin där på mitten, vilket jobb hon gör som bollvinnare och liksom sliter från matchminut 1 till 90. Stenhårt. Honoka Hayashi gör inte sin bästa match, men ligger ändå bakom båda målen. Det är viss del. Nu har man ju jättehöga krav på henne efter liksom det första derbyt, men fortfarande... Det finns ändå väldigt många goda aspekter. Pressspelet också, hur liksom Rosa Kafaji, 17 år, har tagit sig till det och verkligen liksom ligger så pass bra i pressen och är liksom hela tiden ett orosmoment för ett försvar som försöker att ställa liksom bygga upp ett spel och ett anfall. Det, så att ur den aspekten, jättehäftiga derbyn hittills. Sen måste jag ju nu också dra en viss väderleksrapport om att det där lilla tornet på Skytteholm... Först tänkte man, vad skönt att det är soligt efter att ha varit lite regnigt och tråkigt här under veckan. I matchminut 85, då var inte det där tornet en plats man unnar någon att stå i när vinden kommer in.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Från sidan liksom börjar nästan liksom snora och han bara, och ska stå där och kommentera tillställningen dessutom med all den dramatik som var, så att det var ingen nådigt väder. Och då ska jag säga att i premiären i Skytteholm, då upplevde jag 3 olika väderförhållanden under en mixad zon. 3 olika intervjuer. Ena var det strålande sol. Andra var det snö. Och nästa var det snöblandat regn. Så att Skytteholm är en plats där man inte heller vet exakt hur man ska klä sig inför. Det kan jag konstatera i alla fall.
Jag ska också säga, på tal om Stockholm, att jag har noterat att jag själv har varit ganska elak mot Djurgården hittills, kanske i en månad. Jag har i reporterroll berättat om att det är bråkigt där och att det har varit lite kris där. Och jag har framförallt i krönikörsroll varit ganska hård mot ganska mycket de har gjort. Och jag har märkt det själv och därför bestämt mig för att ha en, inte en vit månad, men en blårandig månad nu framöver. Och bara kommentera om de gör bra saker och inte säga någonting om de dåliga saker. Så från helgen vill jag bara säga att de slog en avspark, Djurgården.
De spelade ändå upp sig i andra halvlek, tycker jag. Men sen var det ju för sig ett läge där ganska lätt att spela upp sig eftersom matchen redan var avgjord. Vi kan väl säga det. Linda Motalo var helt okej, tyckte jag också.
Det kan jag hålla med om. Och det kan ju vara som så, Caroline Seger var inne på, apropå att vi snackar väder, om att Ja, det var ju ingen som var förberedd på att det skulle bli sommar över en eftermiddag och ingen är van vid det än så länge i det här landet. Så att värmen påverkade nog spelarna också lite till andra halvlek.
Men det här laget ska till Tokyo för helvete, det är 40 grader.
Ja, vi måste börja akklimatisera dem.
16 grader eller vad sa du?
19.
Oj, oj, oj.
Och så lägger vi till luftfuktighet på det här. Kan jag intyga från egen erfarenhet om hur det är att vara i Tokyo en sen sommar. Alla pratar om, naturligt med all respekt för pandemin, alla pratar om det, men det finns en aspekt och det är värmen som man inte pratar lika ofta om att det här kommer bli ett problem. Det finns många aspekter i det här OS:et som, låt oss säga, ska bli intressant att följa hur det kommer att fortsätta här inför det.
Ja, just värmen är ju det som Peter Gerhardsson ser som det största den största utmaningen med tanke på att det dessutom är tätt matchande. Men Kristoffer, vi ska gå över på din, och jag har ju efterlyst lite frågor här på, som vanligt, på sociala medier eftersom vi tidigare inte har kunnat få in, men nu har vi en mail.
Hurra, har vi det?
Ja,
jag fick ett mail där det stod test bara från Anna Rydén idag.
Ja, jag har kämpat med det här kan jag säga.
Jag blev lite besviken, något roligare kan du skriva. Alltså, bara test står det. Ingenting.
Men jag visste ju inte om det skulle komma fram, så jag vågade inte skriva något annat. Det blev bara ett test. Damallsvenska podden @aftonbladet.se kan ni alltså framöver skicka in frågor på om ni inte vill gå via mina sociala medier eller hashtaggen. Vad är det vi har? Damallsvpodden,
hashtag på Twitter. Där kan ni hitta de senaste avsnitt som dyker upp och så vidare. Och mejlen om ni har statistförfrågningar för Kristoffer Bergström.
Exakt så. Nu behöver ni inte använda faxen till Kristoffer längre. Det finns en mejl. Men en fråga jag har fått in då, det handlar ju lite om min spaning jag hade inför den här säsongen apropå Växjös assisterande tränare Stefan Karlsson. Jag var ju ganska säker på att han inte skulle hålla sig på bänken hela säsongen. Jag har ju följt hans spelarkarriär och vet hur han är som spelare. Jag vet att han är en person som brinner för det här och visste ju att det kommer straffa sig i den här serien. Ja, vad hände egentligen i söndags, Kristoffer?
Ja, då fick du rätt i din profetia. Han höll sig väl egentligen hela matchen, men sen gick det inte längre. Han skrek för mycket åt domaren. Det var ett inkast som vinkade snett, tror jag, när de jagade en kvittering. Va? Och här, det är inte så bara att det brann till i skallen på Stefan och sen lugnade sig, utan han har ju därefter fortsatt att prata om det här väldigt mycket som ett stort problem, den här ravinen, eller han pratar tvärtom om en mur som växer mellan domare och klubbar egentligen och ledare. Och har inte du mässat med honom idag, Makoto, eller hur var det?
Jo, jag bjöd ju med honom faktiskt här till podden idag. Han tackade vänligt nej, men alltså det man kan konstatera utifrån vårt samtal, det är ju liksom att för hans del var det väldigt tydligt att det här är ju hans egna åsikter, inte då Växjös åsikter. Och att problematiken ligger i att fotbollen måste få vara känslor. Det är ju det som är liksom kontentan av det Stefan Karlsson vill och det han brinner för just nu. Att man måste få visa känslor. Man måste få liksom uttrycket på så sätt att det kan inte bli bara att allting blir stelt, inramat och så vidare. Det är så man skulle sammanfatta det. Och som man själv sa det, att för mig är fotboll på liv och död och jag vill alltid vinna, var ju det han också själv uttrycker. Så att jag tror att det är viktigt här att i diskussionen att sära på att Växjö DFF är besvikna på domaren och att Stefan Karlsson är besviken på den allmänna kulturen. För det är väl det senare här som snarare är frågan då.
Absolut, och det är lite det jag ska prata om också. Det är ju så att jag skrev en text förra veckan som handlar om att det finns en pyrande konflikt just nu i damallsvenskan. Den handlar om domarnivån och å ena sidan, eller hur mycket man får prata med domare framförallt. Det handlar mycket om kultur, snacket mellan domare och spelare och ledare. Och det som är synd här är att det liksom många tar del av är ju just de här extremerna vi får se hela tiden. Alltså Stefan Karlsson, herregud, klart de ska ha rött kort där. Alltså det är inte så mycket att snacka om i det läget. Det finns andra lägen att snacka om, till exempel när Olga Ahtinen, när Linköping leder med 1-0 mot Häcken. Det är en halvtimme kvar, hon får näsblod. Hon börjar springa ut.
Först visar hon domaren att hon har fått en arm upp, sträcker ut armen rakt ut och visar att liksom, det är en arm som har varit upp i mitt ansikte här. Ja. Jag blöder näsblod.
Hon blöder, det gör hon definitivt. Linköping leder alltså den här matchen. Och hon kan gå ut, hon ser väldigt kapabel ut att röra på sig. Och så ropar hennes bänk, sätt dig ner. Och då bara sätter hon sig så som en, ja, men som en tv-spelskaraktär, eller som ett barn sätter sig ner. Det är så himla klumpigt. Sätter sig 2 meter från linjen och blir naturligtvis varnad för detta. Och på något sätt så används det här också som någon argument i domarnivån? Det är den heller inte. Det är en fruktansvärt given varning i det här läget. Men det finns mycket mellanlägen där det har skurit sig helt mellan domare och klubbar. Och det är inte bra. Man måste sätta sig och lösa detta. För att annars så kommer det bli mycket. Jag tror att Stefans reaktion, hans överreaktion, är också sprungen lite ur det här. Och pratar vi med andra tränare eller med andra spelare så hör vi där hela tiden. Det är många som inte riktigt vill prata om det, eller det nämns i förbifarten. Jag vet inte om du kan gå ut med något namn med någon som pratat om det här också.
Pratat med flera ledare och sådär. Men just som du säger, det är mycket som nämns i förbifarten. Men den här muren som finns emellan, det känns ju som att det läggs på tegelstenar och den bara blir högre och högre för varje vecka som går just nu.
Och då ska jag säga att jag pratar mycket med domare också, med domaransvarig och sånt där. Och från deras håll så blir det ju hetskare ton och sånt där. Folk blir mer och mer förbannade. Alltså den här Linköpingsincidenten, domaren får kritik för något som är så otroligt uppenbart. Vi har varit inne på att klubbar jag inte pratar om just nu har kritiserat en straff på ett sätt som är orimligt också. Så det är inte så att det är en eller andra sidan som gör fel här, utan det är bara att de inte har mötts överhuvudtaget. Och när de väl möts eller hörs i media så är det för ganska sjuka situationer som är överdrivna. Och det är väldigt synd det här. Man kan ju tycka att antingen borde de snabbast kalla till något digitalt krismöte. EFD kanske skulle kunna göra någonting här, alltså intresseorganisationen. Det gör de inte vad det verkar som. Och istället går, blir det bara lite värre. Vi är på omgång 4. Det är snälla matcher hittills. Herregud, om det är så här, vad händer sen när det gäller nytt kontrakt och när det gäller guldstil och Champions League och sånt där? Vi kan inte gå in i säsongen med sån här osämja. Det är högst olämpligt. Och om ingenting löser sig så har jag ett förslag på en lösning, om inget annat händer, som jag har sett på TV. Det är att man bokar ett lekland. Och så kommer de in, de här två kriminella grupperingarna, sätter sig på sin sida bordet och så får de skrika på varandra, precis som i Snabba Cash. För jag har inte så klart säsongen, men jag tror att allting löser sig och alla blir vänner där i slutet.
Alltså, det här, man känner ju igen hela diskussionen där. Folk måste ha en dialog. Det är inte första gången i det första sammanhanget som man säger att det finns två olika parter som tycker olika om saker och ting. Och man hittar inte det här dialogen, man måste ha bättre kommunikation och så vidare. Vi har ju hela den här historien med supportrarna mot polisen med villkorstrappan på herrallsvenska sidan, där det har varit en infekterad debatt under väldigt många år nu. Och det gäller ju, och i allt detta så är det just det här att folk måste väl börja kunna se från varandras perspektiv. Jag tror att det är liksom hela grundproblemet, utan att nämna namn eller peka finger åt något håll. Att liksom bara kunna ha en dialog och se saker ur varandras perspektiv, då tror jag man kommer långt. Och sen är det lättare sagt än gjort, såklart, att bara plötsligt vidga sina vyer på så sätt. Och sen håller jag ju i grunden med, såklart, att vi måste få ha känslor på bänkar, men då måste också tränare medvetna att de kommer få gula kort ibland. Alltså det, och det är på något sätt, så tycker jag att det hör till med tränare som får gula kort ibland. De straffas ju för det, men det hör till liksom skärmen. Jag som följer spansk fotboll jättemycket, jag älskar ju när tränare och folk på bänken får gula kort. Men jag vet inte om det är min brist på att se på andra dokusåpor som gör att jag får hela liksom den kvoten fylld av att kolla på La Liga. Men där har man också börjat räkna gula kort. Så att det var ju en tränare nu i senaste mellan Real Madrid och Sevilla som var avstängd för att han hade 5 gula kort under säsongen. Det är jättevackert. Och jag känner att det liksom, så länge, alltså det handlar om att ge och ta, att jag, såklart man ska få utbrott, men du får acceptera att du får ett gult kort ibland också, precis som om spelare skulle göra det på samma sätt. Ja, men jag tycker inte det är sånt som ska försvinna.
Nej, och det vill väl ingen. Och nu finns det ingen publik heller, så allting hörs på ett annat sätt. Och det kan man inte skylla helt på, men det finns delvis så. Men som sagt, man kan klippa bort, man kan behålla ganska mycket gula kort och man kan behålla viss del av klagomålen. Man måste hitta någon sorts gemensam grund. Det här säger vi, så här pratar vi. Kan vi rusa i full fart mot en domare? Eller ska man gå fram? Ska kaptenen prata? Man måste hitta någon form av förhållningssätt där, för det känns lite slumpmässigt just nu. Och då skapar en frustration och då blir reaktionerna starkare än de behöver vara. För så som konflikten är just nu är det inte riktigt värdigt. Vi kan inte ha det så här just nu i vår högsta och stoltaste serie.
Jag reagerar ju också på ett citat som Stefan då efter matchen till lokaltidningen Smålandsposten efter. Jag misstänker att de har hört oss inför säsongen, eftersom han just tar upp att bara för att jag är lite skrikig av mig blir det värsta grejen och medierna pratar om det som om det vore det sjukaste som har hänt. Allt för att jag och Patrik Winqvist, assisterande tränare i Rosengård, reagerar på grejer som händer. Det är som att jag hade dödat någon. Vad ligger nivån egentligen? Där håller jag inte riktigt med Stefan, för nej, när vi har lyft det här har vi varit inne på, precis som Makoto inne på, att vi uppskattar ju när man visar känslor på bänken. Att det ska vara action, vi vill ha mer känslor i serien. Men vi vill ju inte ha kanske då utbrotten och sen så är det ju det här. Hitta gränsen, man måste börja prata med varandra så att vi kan få det här på en rimlig nivå. För att det är ju en tjusning när det taggar till. Jag har saknat det lite i vissa matcher, omgången som har varit. Att man inte riktigt har sett den där tändningen, till exempel första halvlek Kristianstad-Vittsjö. En match som båda lagen har sett fram emot väldigt länge. Där man då visserligen taktiskt såklart bra, de spelar ut varandra och det blir, man står och tar det ganska lugnt, det är ingen som visar att man vill ha boll, man står stilla och tittar på bollhållaren istället. Där vill man ju se den här derbytändningen direkt och då måste man få in lite känslor. Där hade vi också en situation då där Kajsa Lind, tror jag det är, på Vittsjöbänken varnas i slutet. Jag har ingen aning om vad hon sa eller sådär, för det hördes inte, men hon var lite irriterad på domslut och då är det direkt upp med det gula kortet. Så att det finns ju flera klubbar i den här serien som råkar ut för det och gärna vill att dialogen ska bli bättre kring det här.
Ja, och då är jag än en gång vridit upp det till det groteska, som att jag har dödat någon. Nej men vad, sluta nu. Du är en assisterande tränare och sen var det, ja, kom igen liksom. Alltså så är det inte alls, och man kan spela handboll på högsta farligaste nivå utan att göra någonting överhuvudtaget. Man säger inte ett ord till varandra. Alltså det, alla kan förhålla sig till en regel när den finns där, ett förhållningssätt, en ramverk. Det är det som saknas, det är det som är problemet, och då blir det glidande hela tiden sådär. Man skulle kunna över dagen införa att man inte får säga någonting, man får liksom hålla sin ilska inom sig eller skrika tyst eller någonting. Då är det regeln och då får man utgå från den. Men nu vet vi inte riktigt hur det ligger till. Och då blir det, det var som att jag dödade någon. Nej, det var det inte. Men du kanske inte ska skrika så högt, kanske inte ska skrika så på ett inkast. Det kanske är för mycket i så fall. Och då får du göra lite mindre. Eller så ska vi ha nivån att det där är okej. Då gör vi så. Då väljer vi den nivån. Men bara vi väljer någonting. Så att Leklandet är bokat, kom dit.
Det finns ju en annan problematik här som man också ändå måste lyfta innan vi går vidare från det här. Och det är ju det här att reglerna säger ju en sak. Nu tänker jag på spelare kanske främst, om liksom diskussioner med domare och så vidare. Att reglerna säger ju samma sak oavsett om det är herr- eller damallsvenskan. Men någonting som flera damallsvenska spelare har påpekat är just det att det känns som att alltså gränsen för vad vi får uttrycka oss innan vi får liksom en ostskiva upp i luften framför ögonen, den ligger på en annan nivå än vad den gör på herrsidan. Där har vi ett problem och där krävs det en dialog att man visar att jo, visst får man skrika till även här, eller tvärtom, att nej, kanske inte får skrika till lika mycket på herrsidan då. För där ska ju vara samma måttstock som gäller, punkt. Så där, absolut. Och sen tycker jag såklart fotboll ska vara känslor återigen, så jag är ju liksom för att det är inte kul när det blir för stelt. Och då, absolut, men sen är det också det här. Om alla vet reglerna, då accepterar man att man får ett gult kort ibland. Då får man ta det. Och då, det är inte som att, i det här fallet, liksom att Stefan Karlsson tycker att jag har rätt att skrika hur mycket jag vill. Det är ju aldrig det han har sagt heller. Utan det är ju snarare, vart går gränsen? Och vad är det för liksom klimat vi har? Och man måste få tillåta känslor. Och där kan jag bara skriva under helt och hållet.
Ja, jag skriver ju också under på känslorna. Det är ju något av det man älskar med idrotten. Att det faktiskt taggas till och man visar dem rejält. Annars hade jag tyckt det var fruktansvärt tråkigt att hålla på med idrott. Och ja, det hade ju inte varit så himla underhållande heller.
Och jag då som är en väldigt stel byråkrat. Jag visar aldrig känslor. Jag använder aldrig några överord. Eller skriver aldrig, jag ska aldrig skoja eller sånt där. Utan det här är allvar och det ska man hålla igen och vara seriös.
Därför du inte är statist just nu.
Förbannat! Varför petar du det såret för magister Nordström? Har ni sett honom eller? Har ni sett? Det kan inte vara han. Jag har ju det i mig. Åh, är så himla svagt val.
Och inga känslor alls på Mr. Bergström.
Ja, men det där får ni klippa. Nu måste jag hålla min image. Det kan inte.
Vi jobbar inte på att hålla uppe din image. Det är inte vårt jobb. Det får du försöka sköta själv. Det går sådär.
Vad tycker vi om hur Häcken håller upp sin image som guldfavorit?
Ja,
det
också
måste vi väl ändå nämna, känner jag, innan vi rör oss vidare.
Det är ju en av frågorna jag har fått in här då, va, från Tobias. Är ditt guldtips kört nu? Det är ju jag som då har tippat att Häcken kommer vinna det här. just nu så ser det ju inte så ljust ut. Förra året så var jag en kappvändare, det måste jag erkänna. Jag trodde,
det är vi alla.
Jag trodde efter en stund in i säsongen att nej, det här har ju Rosengård tagit. Ha! Ändrade mig i tv-studion, sa det, ja, nej, jag får ju pudla, Rosengård vinner det här. Ja, några veckor senare pudlade jag igen och sa att det här kommer ju inte Göteborg då, som de hette i fjol, tappa. Så att i år ska jag stå fast vid mitt guldtips hela vägen. Det lovar jag. Jag kommer inte säga att det är kört. Vad säger ni andra?
Nej, men jag stod på fast vid mitt tips hela året i fjol och ja, jag kommer inte ihåg vad det var, men det gick väl som det gick. Det jag ska säga om Häcken är att de alltså satsar ju, de har ju väldigt stor tilltro till sin backtrea, fast de har bytt ut nu egentligen i två av tre. Emma Kullberg är den viktigaste spelaren de har på så vis kanske. Och nu har de bytt ut och det har ju funkat ganska bra med Lotta Ökvist och Luna Gevits än så länge, men då med Linköping så är det utbytt och Dylan Holmes ställs som har högerbacksplatsen där. Det vet Linköping. De spelar alltså från Kai Sandersson, de spelar en taktik att slå bollen ditåt och egentligen är det två riktigt klara chanser den här matchen. Alltså Häcken bombarderar med spelövertag och försök, men det klara chanser är det två stycken, båda är av Linköping genom det mål. De går till på precis samma sätt. De skickar bollen mot Dylan Holmes. Där har man spelare som klackar bollen i Linköping och så har man ett friläge där. Det håller inte. Häcken kan inte spela med en backtrea om Dylan Holmes. Hon håller inte för det. Det är så uppenbart. Där går man bort matchen helt enkelt. Och det kanske är kritik mot henne, det kanske är hårt. Ja, men då kanske man får göra om. Hon kanske är bättre i en annan formation eller liknande. Men det är så otroligt hårda krav på de här tre spelarna som spelar där bak. Att man kan inte hålla på med experimentera där. Och i så fall, ska man nödvändigtvis göra det, så gissar jag att man måste flytta hem Kurmark till exempel. Möjligen Rubensson, jag är inte hundra på om man ska kunna göra det. Men så som den här formationen var, de blev genomskådade och senast gjorde Häcken 5 mål på Linköping där, nu gör de 0 mål. Och det är en otroligt taktisk triumf för André Jeglerts. Wow!
Ja, jag vet, du har ju varit inne på det här med att fyrbacken kommer dyka upp igen för det senaste säsongen. Jag är ju beredd att nu kanske börja också.
Det gjorde den förra omgången. Mm.
Ja, men precis, med att den kanske gör det redan från en startelva ganska snart om det här fortsätter. För uppenbarligen så finns det problem, kanske framförallt offensivt, i hur man liksom hanterar spelet. Och allting börjar ju på något sätt bakifrån, att om du vet att det finns en säkerhetsrisk bakåt, då måste du ju liksom skydda dig med fler spelare och så vidare. Nu är jag en taktisk lekman verkligen på alla sätt och vis, men det går att se att Häcken har vissa problem. Att det inte riktigt fungerar på det sättet de förväntar sig. Sen ska det ju sägas också, Linköping har börjat, även om det inte kanske syns i poängprotokollet, i och för sig relativt mycket nu. De har ju dessutom en match till godo. Men det här försvarsspelet har de ju verkligen satt också. Nilla Fischer, ja, hon är ju inte slut i alla fall. Det kan vi ju konstatera efter att ha liksom stängt ner ett landslagsanfall fullkomligt på det sättet som hon och Linköpings försvaret gjorde. De ser bra ut. Där har vi återigen någonting jag är imponerad av. Inte lika imponerad av Häcken dock.
Nej,
Häcken.
Nilla Fischer kanske kan ta och börja akklimatisera sig för lite Tokyo-värme.
Ja, det är dags. Så bra är hon faktiskt. Det trodde jag inte för några månader sedan, men hon är väldigt, väldigt bra. Om Häcken liknar några, så liknar de Rosengård 2020 just nu. Det är lite speciellt. Alltså. Den här 3-5-2-an, den ser inte alls lika bra ut när man inte har finskorna på kanterna, vi pratade om det förut, och inte har Rebecka Blomqvist köra in som kan skapa variation i anfallsspelet. Utan de ser ju ut att det blir det här långsamma bollinnehavet, det som fällde Rosengård till slut. Det är lite skrämmande. Vi är ganska tidigt in i säsongen, så det är inte så att det skulle vara något kört av några poängskäl för att det är 5 poäng upp. Men de måste vrida upp tempot, passningstempot, och de måste fundera på vad de ska göra med sina yttrar. Om de ska gå på genombrott lite tydligare eller vad som ska hända, för att så här går det inte. Pauline Hammarlund har ju inte kommit rätt i den här säsongen. Fast hon är en underbar forward, så har man inte hittat rätt med henne, och det beror lite på hur ytterspelet fungerar och då hur mycket man kan lita på backtrean hemåt.
Vi har ju pratat en hel del om Stina Blackstenius, som ju är den gamla vanliga Stina Blackstenius den här säsongen, men Pauline Hammarlund är ju inte den Pauline Hammarlund som vann årets anfallare förra säsongen.
Nej, så är det. Och det är för att de har tappat lite av det snabba passningsspelet. Där var hon väldigt bra till slut, kunna bara göra sig synlig och ta emot en pass och spela vidare. Eller bara snabbt. Hon gjorde nog flera assist än mål om man räknar på riktigt i fjol. Det hittills så har det inte blivit så. Mats Gren måste grubbla lite vad han håller på med, för just nu så är det inte bra. Det är inte bara att de förlorar en match, utan det är inte bra helt enkelt. Jag tror de har 4 mål hittills på 4 matcher. Det är inte vettigt att det här laget ska göra så få mål.
Alltså en rak 4-4-2, är det helt ute?
Nej, det kan absolut funka.
Det är ju, den är väl inte helt förlegen ändå, den formationen. Nej. Det känns ändå som att där, återigen, såklart Mats Gren och tränarstaben har betydligt mycket bättre koll på vilka alternativ som finns än vad jag har som står här. Men alltså, man vill ha, det är inte så mycket 4-4-2-er vi har någon mer. Liksom, att den får inte tappas. Vi kanske Häcken är ett utmärkt exempel för att testa det.
Alltså Häcken startade 4-3-3 mot Vittsjö senast. Och så den har de i sig. Och den är ganska lätt, den vridningen. 4-4-2 kanske intressant. Jag undrar hur mycket man vågar göra nu. Så där. Det blir också ett ängsligt intryck när man gör för mycket. Så det är lite balansgång där och så vidare. Men klart är att det var inte bara en dålig prestation, utan det var någonting mer som hackade mot Linköping. Det var inte bara att någon sköt snett, utan det var att man måste med så mycket bollinnehav skapa mycket renare chanser. Johanna Rytting Kaneryd, hennes säsongsledning är inte så jättebra. Så vi har ganska höga förväntningar på en stark försäsong. Nej, än så länge så är det inte jättebra. Anna Siki har ju inte på något sätt klivit fram så som hon ska göra, även från en hörna som blir ett självmål mot Hammarby. Va? Nej, det här är, hittills så behövs det lite mer, så är det.
Sen har du ju också Sigiotti, Olme, Angeldal, Kurmark. Det är ju den trion vill du ju också liksom få igång. Nu är ju Angeldal, Kurmark har ju börjat säsongen helt strålande också. Ändå, trots allt. Men du behöver ju mer än så.
Ja, och när vi ändå är inne på Häcken så kan vi väl diskutera det som väntar härnäst. Det är ju faktiskt så att de har chans att ta en titel den här veckan. Det är en cupfinal på torsdag. Vi har ett Häcken mot Eskilstuna. Vad tror ni vi får se för match där? Hur ängsliga kommer Häcken vara efter den här inledningen? Och hur rädda bör de i så fall vara för ett Eskilstuna?
Jag vill börja med något annat istället där i läget. Ja. Får Häcken spela cupfinal? För de började ju cupen som Kopparbergs Göteborg. Det var jag tvungen att kolla upp en gång. Hur funkar det? Ja, egentligen får man inte byta lag, namn och sådär under pågående tävling. Men det går ju inte i cupen, alltså, för det är ju alltid tävling om man kör både cupen och serien då. Så att det får man nu göra i alla fall där. Men det är ju inte BK Häcken, det är ju inte deras organisationsnummer som tävlar, utan det är ju fortfarande Kopparbergs Göteborgs. Det innebär också att i Svenska Cupen på damsidan så slåss man inte om några Europaplatser eller någonting, utan det är bara pengar, det är 150 000 när man vinner.
Därför de så enkelt bara strök den för säsongen.
Ja, man bara kunde göra det, medan herrarna inte gör det. Jag tycker fortfarande det är lite ovärdigt faktiskt. Ja. Det måste vara någonting att vinna cupen. Det måste vara något man räknar. Pengarna går ju alltså till liksom den juridiska personen Kopparbergs Göteborg. Sen har de väl fixat avtal så de glider över förstås. Det vore helt orimligt annat. Men det är inte direkt in i Häckens klubbkassa. Det är inte direkt, det är inte de som får titeln om de tar nu mot Eskilstuna. Vilket, ja, det är inte säkert.
Det är ju två lag som går in med inte så här helt hundraprocentiga självförtroenden efter helgen i alla fall. Vi har faktiskt inte nämnt El Gnellicot någonting här idag heller. Mycket som hänt den här helgen kan vi ju konstatera med det sagt. Men där Eskilstuna inte gör sin bästa match får man ju säga. Det är nog ett KIF Örebro som tar ganska många spelmässiga kliv framåt. Får verkligen till det här passningsspelet och skapar det mesta av chanserna. Eskilstuna har ju sitt läge som är lite får till skänks när Fanny Andersson får målet. Men var frågan om inte träffade Loretta Kulaschis huvud där på vägen in i mål.
Jag tror det flyttat det målet. Jag tror Kulaschi har det.
Kulaschi fick det.
Jag kan ha fel nu. Men det som hände i alla fall är att
Kulaschi har fått det. Ja, jag som är den snabbaste googlaren i världen här.
Du kan det, säg inte. Nya tränare Rickard Johansson i KIF Örebro, så han gick ner på fyrbackslinjen. Alltså han släppte ju 5 mål på en halvvecka eller på en halvtimme typ mot Bayern senast.
Ja, typ, vad var det, 3 mål på 5 minuter?
Ja, de ville proppa igen i Bärmdeskisterna. De går hem och gör defensiva. Jag tror de spelar 4-2-3-1 eller något liknande den här matchen. Alltså de försöker vara defensiva. Det tar 3-4 minuter så släpper de ett klantmål. Det är tufft alltså att göra det efter den förra matchen. Men det starka som du är inne på här, KIF Örebro, de faktiskt reser sig, skapar mycket chanser. Jenna Hellström är jätte bra den här matchen och skapar en hel del, och till slut så blir det ett på, det är på stopptid, men det kunde skett mycket långt tidigare.
Alltså Hellström har ju ett friläge efter mindre än 10 sekunder. Alltså den matchen drar igång med att hon gör det, och då är det Emma Holmgren show igen. Hon bara börjar på samma sätt som hon avslutade liksom Rosengårds matchen. Och ett tag så var det ju som att Hellström, alltså det kändes som det låg en förbannelse över henne i den matchen, för att vad hon än gjorde så var Emma Holmgren eller en ribba eller vad som helst i vägen. Men sen då det där målet, och det betyder så oerhört mycket för KIF Örebro. Ganska intressant, jag pratade med tränaren där, Rickard Johansson, efter också. Men han var ju lite besviken. Han var så här, vi spelar ju så bra. Ja, absolut, man vann en poäng, men vi spelade ju så bra. Vi förtjänade att vinna den här matchen. Och sen också lite kopplat till det här med Hammarby-tillställningen, att det här på något sätt var kalkylerat, att det här Örebro med alla de nya saker de har, nya spelare, ny tränarstab och så vidare, att det kommer komma rejäla dippar i matcher. Det är någonting som de på något sätt är medvetna om. Vi såg ju vad de dipparna kan innebära mot Hammarby, men att det just är att riskminimera och att liksom minimera skadan som de dipparna kommer göra, snarare än att undvika dipparna, för att dipparna faktiskt kommer att dyka upp förr eller senare under en matchgång. Att det är för tidigt att tro att det här Örebro ska kunna bara köra på under 90 minuter och bara funka som ett självspelande piano. Det menar jag att det är det inte. Och ur den aspekten såklart att jätteviktigt att få en poäng i, ja, derbyt får man väl ändå kalla det. Men Eskilstuna var det vi skulle prata om och inte KIF Örebro, för de ska ju spela cupfinal. Eskilstuna ingår ju i gruppen av saker man varit imponerad av under säsongstarten, absolut. Och de har absolut en god möjlighet att göra ett bra resultat mot Häcken. Men det är ju en väldigt viktig match för båda lagen för att få någon sorts positivt momentum in i ligaspelet. Inte bara att det är en titel, det är i sig ju jätteviktigt såklart, men bara att få upp ett momentum för de här två lagen. De behöver segrar, de behöver tre poängar för att verkligen komma igång att tro på där vi håller på med, där de gör. Så att väldigt intressant cupfinal på torsdag.
Verkligen, jag kommer ihåg att KIF Örebro bad mig svara på några frågor om laget inför säsongen, och jag fick skynda ur någonting bara sådär, och vad tror du om KIF Örebro? Jag läser innantill, och det här är jag inte stolt över. Ni är en blomsteräng som en orkan dragit in över. Det finns fullt av fina växter där, men just nu flyger allt runt i luften. Det går inte att förutse hur det kommer landa, de här plantorna, kommer slå rot eller inte. Skiter det sig blir ni 11, klaffar alltså, slåss ni med Kristianstad om tredje platsen.
Och det här är alltså Kristoffer Bergström tycker jag använder för mycket metaforer i mina krönikor.
Nej.
Och där också då Kristoffer Bergström som inte fick bli statist.
Ja, men vad är detta som, nu fan.
Örebro däremot, de kontaktar honom.
Nu skiter jag i det. Ja, jag går faktiskt så. Det har varit så mycket om den här statistskiten nu. Så nu.
Ja, framförallt tittarna säger vi hej då till. Ni kan sätta igång segertåget, så hittar ni kanske honom där om man inte har stormat iväg i all evighet. Ja, Kristoffer Bergström har lämnat oss själva i poddstudion, Makoto.
Vi tillåter känslor även här.
Det gör vi. Det blir faktiskt inte ens en varning.